en sån glädje att få vara här. Stod i ingången till kyrkan och tittade upp emot korset och fonden här och kände en oerhört stark känsla av fröjd, lycka över att det här finns, det här rummet, och att det är befolkat med de människor som är här. Vad underbart gott att se er allesammans. Jag tänkte jag skulle predika över dagens text, och det har fått mig att umgås en hel del med Marta och Maria. Och vi vill läsa för er den texten. Finns på sidan 1663 för de som vill läsa med. Lukas evangeliet 10:38-42. Och Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Då ber vi dig här att du skulle öppna de här textorden för oss. Och låta den långa och äventyrliga resa som de har gjort, från då för länge sedan där, hamna i just i mitt hjärta, här och nu. Amen. Ja, det är ju en text det här alltså. Är det en hyllning till Maria? Och är det så att Marta inte fattar vad det rör sig om? Punkt. Är det så, så är det ju en ganska svår text att läsa och få ut någonting av. I en kristen församling där det mesta möjliggörs av Martor, både manliga och kvinnliga. Kyrkan vi befinner oss i, ja, vilket bygge det var. Vad mycket som hände med oss när vi tog tag i det där och fick väggarna att resa sig och taket att bli till. Och den här fantastiska fonden att bli det som den blev. Och gemenskapen som fungerar i församlingen på så många olika sätt. Mm. Ja, det hade blivit lite knepigt utan Martorna, måste jag säga. Och ett sånt där sätt att tänka att Maria är helt innan i det här och Marta är den där som inte begriper någonting. Den blir ännu knepigare om jag kollar omgivningen som den här texten växer fram i. Vad är det för någonting som står före? Jo, det är berättelsen om den barmhärtige samarien. Alltså Nya testamentets kanske mest konkreta exempel på att kristen tro inte bara är prat eller tankar eller idéer, utan kärleksfull, modig handling. Och går vi lite längre fram så träffar vi på Fader vår, där till exempel tillkommer ditt rike, ske din vilja. De bönerna aldrig kan tänkas som bara en tankeexercis. Ett rike är ju någonting konkret, där saker händer. Och att Guds vilja får ske, det får igång oss att överträda alla våra komfortzoner och göra någonting som vi kanske inte ens vågat tänka på att klara av. Okej. Så långt omkring vad texten inte betyder. Vad betyder den då? Vad har det här att säga oss idag? Betyder det något? Ja, det tycker jag. Jag tänker att det sätter människan och kvinnan i fokus. Vi läser idag skrämmande rapporter om vad som händer i andra länder. Iran till exempel. Där kvinnor som avviker från sedlighetspolisens normer riskerar att dödas. Och om vi istället för att färdas i mil någon annanstans i världen och färdas i tid, så räcker det med decennier. Vi behöver inte tänka sekler innan vi hamnar i ett helt annat sätt att se manligt och kvinnligt och vad som var värdefullt i en gemenskap. En tid där det var hårda och rigida gränser mellan uppgifter och möjligheter. När jag bott i den här texten ett tag, så dök av någon anledning bilden av min mormor fram. En av mina morbröder var duktig fotograf. Hade en Leica till och med. Och han hade fotograferat av mormor när hon satt ute utanför köksingången och hade en stor trätunna där full med potatis och satt och skalade de där potatisarna. Hennes jobb. Och jag tänkte, hade det varit möjligt att tänka sig morfar sittande där skalande potatis i solskenet? Nej. Det var bara helt omöjligt för mig att få den bilden i mitt huvud. Och det var 70 år sedan, 60-70. Och utan att tycka illa om min släkt så tänker jag på min moster som självklart fick stanna hemma och hushålla åt morfar och mormor. Och fyra ogifta bröder som liksom tog henne för given hela hennes liv. Och den chockvåg av upprördhet och rädsla som gick genom vår släkt när moster Lisa sa, nej, nu vill jag se mig om efter en man. Och jag tänker att hennes gifta systrar med en gång tänkte, ja, men vem ska ta hand om det här hemma i Sjöängen då? Och så blir de jätteupprörda. Och var väldigt överens om att varna sin lilla syster för att göra någonting så äventyrligt som att se om det fanns någon som hon kunde älska. Inte länge sedan, inte långt bort. Och som en motbild till ayatollornas skräckvälde och till den cementerade ojämlikhet som till för en kort tid sedan rådde också i vårt land Och som en motkraft till alla de polariserande krafter som är på gång i samhället nu, då hamnar vi i hemmet i Betania. Hos en kvinna som vågar göra sin klassresa och ta steget till någonting som då måste ha varit väldigt ifrågasatt. Inte ska väl jag sätta mig där och lyssna till mästarens, rabbinens undervisning. De platserna är bokade för männen. Men hon gjorde det, Maria. Och min fråga är, tog hon så att säga av sig burkan och gick in i en frihet som hon blev erbjuden i det här sammanhanget? Jag tänker, det är inte detta att det bör bli en rimligare arbetsfördelning mellan Marta och Maria som Jesus säger nej till. Utan vad han säger nej till är att den gamla ordningen att lägga sysslor som har med tjänande att göra på ett enda kön eller en viss sorts människor som han verkligen reagerar på. Nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och för mig framstår det som ett med det mest revolutionära som någon gång har skrivits. Om ett innehåll som vi ständigt måste försvara i vårt samhälle. Och i vår församling. Den här texten betyder för mig att kvinnan och kanske också i och med det människan sätts i fokus på ett väldigt avgörande sätt. Och Jesus lyfter också det här med oro och rädsla. Och där tänker jag, det är väl inte helt fel att ägna någon minut. Jag menar, vad skrev han, Lukas? Han skrev så här: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Och det här med rädsla, ja, det är ju någonting rätt bra egentligen. Rädda måste vi få vara. Hade vi inte haft förmågan att känna rädsla, så kanske vi hade suttit kvar på järnvägsrädseln när tåget kom. Det är ju inte så bra. Rädslan som får oss att snabbt flytta oss när vi märker att nu är en fara på gång. Och det har ett överlevnadsvärde i sig. Men det finns en tendens för Marta och för mig att göra oss bekymmer och oroa oss för så mycket. Och jag tror inte att Marta och jag är ensamma om det, utan kanske finns någon i publiken till som känner någon gång ibland att det är lite grann oroligt i livet, och kanske just nu. För jag vet i mitt liv inte om någon tid som har varit så full med orosanmälningar som den här. Den städs ständigt på. Ingen tidning med självaktning har inte återkommande analyser av klimatkrisen i 7 eller 11 aspekter. Och ingående reportage om det har gått för dem som har blivit drabbade av de senaste skjutningarna. Och hur i all sin tid vi ska kunna klara ekonomin när nu räntan stiger som en raket från Cape Kennedy. Och en stor grupp av oss kanske kan få seriösa bekymmer med vardagsekonomin så småningom. Suck. Hur ska man klara det då? Ja, kanske någonting som har blivit viktigt för mig, det är det här att bli befriad till handling. Att göra någonting på det sättet som jag kan, med det som är möjligt. Ekumeniakyrkan till exempel utlöser miljönödläge. Och då uppmanas vi ju allihopa att tänka efter, vad kan vi göra här för att förändra vår livsstil och hjälpa till för att inte våra barn och barnbarn ska hamna i en helt orimlig situation om några år. Och jag tänker, det kan vara viktigt att tänka efter vad det är för någonting vi egentligen behöver. Jag hade en lärare en gång som sa så här: man kan aldrig få nog av det man inte behöver. Och det tycker jag är så smart sagt. Eller? Och det ställer också frågan, vad är det som vi egentligen behöver? Vi kan aldrig lindra vår inre oro genom att öka vår konsumtionstakt, tror jag. Här är någon som ser min oro och mitt bekymmer. Och det är viktigt att vara sedd i den situation som man står i. Jag skulle nästan vilja be dig att du går tillbaka lite grann i ditt minnesarkiv just nu och funderar på när det har varit någonting som har varit riktigt svårt för dig. När du har varit oroad, rädd eller kanske till och med skräckslagen. Vad är det för någonting som har fått allt det där att vända? Och din känsla att återfå läge trygghet. Jag vet inte vad du får tag på om du är igång och letar nu. Men det skulle inte förvåna mig om du hittar minnet av en trygg, klok person i din närhet som med sitt sätt och med sin närhet fick din oro att successivt minska. Och den närheten, den tänker jag att Jesus Kristus, han från Nazaret, vill erbjuda oss allesammans. Det är hjälpsamt i allra högsta grad. Känn ingen oro, säger han. Tro på Gud, tro på mig. Och på ett annat ställe, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna ro, vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och vi sjunger någon gång ibland, genom stillhet och förtröstan ska vi vara starka. Alltså relation. Det finns någon som ser dig, som älskar dig trots eller tack vare det han ser. Och som vill ditt allra bästa. Han vill vara dig nära. Det är det stora evangeliet, tror jag. Och sen tänker jag avsluta med att säga någonting om det här med samtalet. Det är ju ett samtal som sker där Maria blir välsignad och när Jesus säger om henne att hon faktiskt har valt det som är bäst och att detta inte ska tas ifrån henne. Samtal är de mitt uppe i. Och det tycker jag är lite grann av ett ledord också som vi behöver lyfta i församling, i samhälle. Jag menar, dagens kommunikation sker genom väldigt starka tillrop. Genom monologer där man säger, ja men det är deras fel. Hade vi bestämt då så skulle aldrig det här hemska som vi befinner oss i nu ha uppstått. Det är deras fel. Vårt program kommer att ändra på allt det bättre. Vi ger oss bara tid. Sådär, 15-20 år kanske. Och mot det här så tycker jag att Jesus och evangeliet ställer dialogen, samtalet, att tala sig samman. Han hjälper oss att få pejl på det som också i vår tid är meningsskapande. Kanske ganska små saker som händer som får oss att känna en liten aning mer hemma i tillvaron. Vi har hund och är ute med den där hunden lite gärna nu och då. Och det är väl mest jag som är ute och drar med Juni som hon heter. Hon har blivit lite gärna populär bland ungarna i kvarteret. Så att när jag kommer ut på gatan så tjoar den någonstans där eller där. Juni, Juni, får vi klappa? Och så kommer ett gäng springande eller på sina sparkcyklar och slänger dem där framför nosen på henne. Och så är de på och klappar. Och vad som har hänt mitt i det här hundracet, det är att jag har börjat på känna mig väldigt mycket mer hemma i kvarteret. Därför att det finns de som säger, jaha, Roland, det är du som är Junis husse. Ja, men då vet jag ju det. Och när Britta var ute och gick med hunden så kom några stycken fram till henne och sa, ja men då vet vi vem du är. Du är Rolands tjej. Och så var vi plötsligt med i en gemenskap genom den där fyrfotingen. Och ibland är det så lite som behövs för att vi ska känna oss hemma. Och det sista som jag tänker säga någonting om då, det är det här med stillheten, att lyssna in, att ge orden tid att landa, att ge goda tankar plats att gro. Så lyfter Jesus fram de nedtrampade, de nedvärderande och ger dem nytt värde. Hela livsskedet blir förändrat. Inte bara en klapp på huvudet och sen tack och adjö, utan hela deras verkliga värde. Grundvärdet är förändrat. Någon finns där alldeles vid sidan av dig och vill dig väl. Amen. Så ber vi dig Herre att i en allt mer hårdnande tillvaro spåra din närhet och din närvaro. Hjälp oss att förstå att vi aldrig är bortglömda. Även om vi ibland för en tid kan känna så. Hjälp oss att lyfta blicken lite granna. Och se hjälpen, frälsningen som du erbjuder oss. Herre, i ditt namn. Amen.